Nu så ska vi läsa med varandra den här citerade bönen. Den finns i Första Mosebok, och det är Rakel som ber i sin förtvivlan om livsfrukt. Och det heter där i 30:e kapitlet, det 30:e kapitlets första vers, där heter så här: då nu Rakel såg att hon icke födde barn åt Jakob, avundades hon sin syster och sade till Jakob: skaffa mig barn, eller dör jag. Då upptändes Jakobs vrede mot Rakel, och han svarade: håller du då mig för Gud? Det är ju han som förmenar dig livsfrukt. I den tredje versen heter det: hon sade: se, där är min tjänarinna Bilha. Gå in till henne, för att hon må föda barn i mitt sköte, så att genom henne också jag får avkomma. Så gav hon honom sin tjänstekvinna Bilha till hustru, och Jakob gick in till henne, och Bilha blev havande och födde åt Jakob en son. Då sade Rakel: Gud har skaffat rätt åt mig, han har hört min röst och givit mig en son. Därför gav hon honom namnet Dan. Och det är egentligen det, flera mycket, mycket allvarliga och gripande aspekter i den här ett lästa texten, som jag inte hinner gå in på ikväll. Men vi stannar och nöjer oss med att stanna inför själva bönen: skaffa mig barn, annars dör jag. Och så går vi vidare till Första Samuelsboken. Första Samuelsboken, där ska vi läsa om ett förunderligt möte i helgedomen, där människor tydligen upplever samma ting på så olika sätt. Alltså, de är mitt inne i gudstjänsten i helgedomen, men de här två eller tre upplever både gudstjänsten och gemenskapen och högtiden på så olika sätt. För den ene är det glädjens högtid, och för den andra är det smärtans och sorgens. Den ene tycks vara lycklig och salig, och tycks vara framgångsrik och också medveten om sin framgång. Den andra tycks ha uteslutande ett enda rop, och det är ett rop om ett Guds ingripande, att Gud skulle gripa in. Och hennes situation är så allvarlig så att hon inte kunde känna någon glädje i det som skedde omkring henne, och hon kunde inte delta så där helhjärtat och hängivet, därför att hon hade sin egen problematik att brottas med, och den var så speciell så hon vågade inte ens formulera den i en öppen bön. Hon bad tyst, men bara såg att hennes läppar rördes. Ni förstår, den här nöden är sällan högljudd. Det ska vi komma ihåg. Den här våndan, den är sällan högljudd. Det är en smärta utav en alldeles speciell karaktär. Och vad handlar det nu om? Jo, ni vet det redan. I Första Samuelsbokens första kapitel, där bekänner hon, då hon får den här frågan utav sin man Elkana: Hanna, varför gråter du? Varför äter du icke? Varför är du så sorgsen? Är jag icke mer för dig än 10 söner? Lägg märke till frågorna: varför gråter du? Men det är ingen oberättigad sorg. Och de här tårarna, det är inte vanlig klagan, utan den är av helt speciell karaktär. Det är en smärta som det är svårt att uttala i ord. Varför äter du icke? Är jag icke mer för dig än 10 söner? Jag är icke jag mer för dig än 10 söner. Men mannen kunde icke stå i livsfruktens ställe. Hur underbar denna förening och gemenskap än måtte vara, så var det någonting som den icke kunde ersätta: livsfrukt. Vi möter detta här i några få rader ifrån den fjärde versen. Där heter det: en dag offrade nu Elkana, och han plegade giva sin hustru Peninna, och alla hennes söner och döttrar var sin andel av offret. Men att Hanna gav han då en dubbelt så stor andel, ty han hade Hanna kär, fastän Herren hade gjort henne ofruktsam. Det märker sig uttrycket: Herren hade gjort henne ofruktsam. Men hennes medtävlerska plegade för att väcka hennes vrede, mycket rätas med henne, därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. För vart år, så ofta hon hade kommit upp till Herrens hus, gjorde han på samma sätt, och den andra rätades då med henne på samma sätt, och nu grät hon och åt inte. Ofruktsamhet var en personlig tragedi. Du vet att moderslängtan, det är ingenting man övar upp, tränar sig till. Det är man född med. Den kan ta sig olika uttryck, och den kan också kanske vara olika till sin intensitet. Men den finns där. Och det är i allra högsta grad normalt och naturligt att en kvinna i mogen ålder äger denna längtan att bli mor. Jag vill omedelbart överföra det här på det andliga området. Det finns ingenting som är så självklart, skulle jag vilja säga. Det finns ingenting som är så självklart. Ja, det är lika verkligt som denna naturlag jag nyss har nämnt. Detta att så fort man har blivit kristen och liksom kommit fram till mogenhet, så längtar man att se frukt. Frukt av sitt eget liv och frukt i andras liv. Och det är en börda, och det är en smärta. Om man är normal och har ett naturligt och normalt andens liv implanterat i sitt väsen, så kommer man vid en viss mogenhet i sin andliga utveckling uppleva denna bön så intensiv, så våldsam, så att den får alla andra behov att träda tillbaka. Den här kvinnan, hon var föremålet för en speciell uppmärksamhet. Hon blev hedrad mera än andra, och hon stod på ett alldeles särskilt sätt i centrum. Och det fanns en givandets kärlek. Hon var objektet för givandets kärlek. Men hon upplevde att allt detta som hon var föremål för, generositeten, kärleken, den goda viljan, allt det här, icke kunde förlösa hennes inneboende längtan. Hon ägde en oförlöst moderslängtan. Och det enda som kunde förlösa den, det var att de själv fick livsfrukt. Jag vill verkligen poängtera det här en gång till, för jag tror att det här är väldigt viktigt. Det kommer ett stadium i vår andliga utveckling då vi upplever det här på ett alldeles speciellt sätt. Då liksom känns som om inte gudstjänsterna längre kan mätta oss, som inte den bästa andliga kost längre räcker till, som icke ens den största uppmärksamhet, vare sig från syskon, våra närmaste, eller de högsta välsignelser ifrån den högste, liksom kan mätta oss. Det finns ett oförlöst behov att se liv fortplantas och födas. Det blir en livsfråga och det blir en kamp. Och jag tror, mina älskade vänner, att allt normalt andligt liv kommer att förr eller senare uttrycka sig, jag höll på att säga, i denna moderslängtan. Desperata böner. Gud. Tror du att det är på det sättet? Åh, Herre, tack för din frälsning, tack för församlingsgemenskap, tack för högtidsstunderna, tack för glädjeämnena. Åh, Herre, tack för den heliga familjen, tack för bröderna och systrarna. Åh, men Gud. Och det som de andra prisar och lovar Gud för och fröjdar sig över, det kan liksom inte ge någon mättnad längre på samma, i varje fall inte på samma sätt. Utan mitt i de största högtider så upplever man vemodet, sorgen, bedrövelsen. Och när de andra liksom sitter vid de dukade borden, så kan man äta. Det är oförlöst moderslängtan. Den kan man inte slita ur hjärtat. Det är mycket man kan befria sig ifrån och liksom leva nästan oberörd och ostörd. Men moderslängtan, den sliter man inte ur hjärtat. Den måste få sitt adekvata, sitt riktiga svar. Åh, mina älskade vänner, jag tror att här ser du den sunda och normala församlingens riktiga kondition. När den upphör att bedja om välsignelse i alla variationer, upphör att bedja om alla fördelar och förmåner som tillvaron kan ge och erbjuda, utan man istället koncentrerar hela sin bön som ett uttryck för en djup inneboende längtan. Herre, ge oss barn. Med andra ord så kan man säga att denna längtan, den är organisk och har icke med teknik och psykologi och pedagogik att göra. Han har icke med inarbetning och träning att göra. Den är organisk. Och den har med själva livets tillväxt att göra. När man kommer fram till en viss mogenhet i sin andliga utveckling, då inställer den sig. Och då väntar den på att bli förlöst. Och så är det i det andliga livet. Gud, vad evigt lov. Har du känt den längtan? Ge oss barn, Herre Jesus. Låt det födas liv i församlingen. O Herre, det är inte medlemmar vi ber om. Det är inte medlemmar för att vi ska få en bredare rekryteringsbas, få flera offrar, sympatisörer eller någonting så. Åh, Herre, vi vill se livet. Livet. Och vi vill leva tillsammans med de nyfödda, och vi vill själva vara med och ge liv, förmedla liv, fortplanta liv, utveckla liv. Prisgud. Rakel, som upplevde sin situation som en djup smälek, kunde inte lösa sitt problem, inte heller Hanna, kunde inte lösas med god vilja, kunde inte lösas med mannens medverkan, därför att det fanns en oförmåga. Det behövdes ett gudomligt ingripande. Halleluja, vilken ordning Gud, så att säga. Jag skulle vilja säga, vilken ordning Gud låter saker och ting växa fram. Först så kommer behovet, så kommer böneropen, och så kommer svaret. Halleluja. Först kommer behovet, så kommer de äkta bönerna, och så kommer svaret. Rakel fick svar. Josef. Hanna fick svar. Samuel, utbedd av Gud, eller bönesvar. Det är klart, kunde vi dressera fram andliga resultat, så skulle vi sätta in alla våra resurser för att göra det. Kunde vi, så att säga, fixa det här med andra medel, så skulle vi göra det. Men det är nu en gång på det sättet att det går inte. Det handlar inte om organisation och teknik. Det handlar inte om metoder och former. Gör inte det. Det handlar om liv. Och liv produceras inte i maskiner. Och saknas, så att säga, förmågan, så kan ingenting träda i dess ställe. Men vi har en annan situation också, som är beskriven i skriften. Och även om jag inte hade tänkt liksom gå in på det här ikväll, så griper det mig så oerhört, så att jag tycker att jag behöver göra det av två olika skäl. Dels för att väcka oss på en punkt, och dels, alltså för det första, att väcka oss, och för det andra att befria oss ifrån ting som kanske kan utgöra ett hinder för Gud att verka igenom oss. Det kan vara på det här sättet att man inte har hunnit fram till den här mognaden, eller den här nivån där man känner det här. Och därför är det ganska meningslöst liksom att börja konstruera eller krysta fram sådana böner vid en speciell tid, så inställer det sig. Och det kommer som ett resultat av livets egen utveckling. Men det kan också vara på det viset att man, när man når fram till den där personliga mognaden, då visar det sig att man saknar förmågan. Det finns inte förutsättningar. Men det kan också, för det tredje, vara så att det är någonting som har blivit förstört, fördärvat, genom andras medverkan eller något självförvållat. Vi läser i skriften om sådana tragiska exempel. Vi läser om en som hade en position med alla de hjälpmedel som överhuvudtaget en människa kunde omge sig med. Med alla de specialister som den nation och det samhälle kunde erbjuda. Hon var av konungslig släkt och blev så småningom drottning. Själv en drottning. En drottning med värdighet och makt. Hon var Davids gemål, heter Mika. Hon blev ofruktsam på grund av en viss orsak. Och jag skulle vilja rekommendera er syskon att läsa hela sammanhanget, alltså hela det sammanhanget som handlar om henne och hennes förhållande till David. Därför att vi märker att det är många saker som i olika situationer liksom flyter upp till ytan. Det ligger där på djupet, och i det psykologiska ögonblicket då flyter det upp, och då visar det sig att hon är icke segervinnare. Hon är besegrad. Hon är besegrad av defekterna i sin egen personlighet, lyterna i sin egen personlighet, som kan härledas till Saul, hennes fader. Tendensen till frakt och till misstänksamhet. Lyssna. Frakt. Vad då för? Förakt för livsyttringar. Vi kan läsa om det i andra Samuelsboken, där det står i det sjätte kapitlet. Där kan vi läsa om någonting som egentligen borde ha stämt hela hennes inre värld till lovsång och tacksägelse. Vad var det som höll på att ske i Israel? Arken var på väg tillbaka. Gud höll på att upprätta sitt folk. Och det fanns anledning till tacksamhet och glädje. Och det heter att David, kanske 13 versen, och när de som buro Herrens ark hade gått 6 steg framåt, offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all makt inför Herren, och därvid var David klädd i en linne efod. Så hämtade David och hela Israel Herrens ark upp under jubel och basuners ljud. När då Herrens ark kom in i Davids stad blickade Mikael, Sauls dotter, ut genom fönstret, och när hon såg konung David hoppa och dansa inför Herren fick hon förakt för honom i sitt hjärta. Sedan de hade fört Herrens ark dit inställde i den på dess plats i tältet som David hade slagit upp åt den, och därefter offrade David brännoffer inför Herren och tackoffer. När David hade offrat brännoffer och tackoffer försignade han folket i Herrens Sebaos namn. Och åt allt folket, åt var och en i hela hopen av israeliter, både man och kvinna, gav han en kaka bröd, ett stycke kött och en druvkaka. Sedan gick allt folket hem, var inte sitt. Men när David kom tillbaka för att hälsa sitt husfolk gick Mikael, Sauls dotter, ut emot honom och sade: hur härlig har icke Israels konung visat sig idag, då han idag har blottat sig för sina tjänares tjänstekvinnors ögon, så som löst folk plegade göra. Vilken laddad insinuation, vilka anspelningar, vilka antydningar. Jag är helt övertygad om, jag är helt övertygad om att i Davids tanke existerade ingenting annat, och i Davids hjärta och sinne existerade ingenting annat än en översvallande glädje över att Israel höll på att återupprätta och erövra förlorade positioner och en förlorad härlighet. Det var ett förnyelsens möte, ett upprättelsens möte. Det var verkligen en segerns dag. David är helt övertygad om, tänkte säkerligen inte på sitt beteende, i varje fall inte på det sätt som Mikael gjorde. Han registrerade inte alla sina steg, alla sina rörelser, och heller inte iakttog han de yttre formerna. Han tänkte inte på värdigheten. För honom var det viktigt att den här dagen lovade Gud, upphöja hans namn. Och hans känslor eller sinne, det var inte att han var iakttagen vare sig av omgivningen, det högre eller lägre skiktet, eller av sin egen fru. Han ser Gud blicka ner, och han är inför Herren. Det var inte för människorna han dansade, det var för Gud. Han hade ingen tanke på att han var iakttagen och bevakad med ögon, dömande ögon, kritiska ögon, misstänksamma ögon, avundsjuka ögon. Han hade ingen tanke på, han kände sig iakttagen av Herren och dansade med all makt inför Herren. Men när mötet är slut, lovsången upphört, då kommer kritikens svallvågor, misstänksamhetens pilar. Och jag förstår att han upplever sig som i ett enda ögonblick kastad in i en helt annan och för honom främmande värld. Får jag se på dig ett litet ögonblick, du broder och syster? Vad har du i ditt sinne, i dina tankar, i ditt hjärta? Nu och när andra prisar Gud, lovar Herren. Vad är det du iakttar? Är det deras beteenden, rörelser, uppträdande, deras yttre? Eller kan du delta oförbehållsamt i glädjen och lova Gud av allt ditt hjärta? Av allt ditt hjärta, utan att störas av vad andra sysslar med. Hör här, min älskade vän. Det heter så oerhört betecknande ifrån 20:e versen. Men när David kom tillbaka för att hälsa sitt husfolk, gick Mikal, Sauls dotter, ut emot honom och sade: hur härlig har icke Israels konung visat sig idag, då han idag har blottat sig för sina tjänare, tjänstekvinnors ögon, såsom löst folk plegar göra. Och det skulle finnas anledning att dra ytterligare några minuter inför anspelningarna i det uttalandet, men vi lämnar det och så följer vi utvecklingen vidare. Det heter: då sade David till Mikael: inför Herren som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus, och som har förordnat mig till först över Herre folk över Israel, inför Herren fröjdade jag mig. Halleluja. Jag känner mig ju mer benådad än alla de andra. Och det är ju därför jag är så oerhört tacksam. Det är mycket möjligt att det är sant alltsammans du säger, att det inte var passande, att det inte var lämpligt, att man kanske inte skulle bete sig på det sättet. Men jag är ju mer benådad än alla. Inför Herren fröjdade jag mig. Gud känner våra motiv. Kom ihåg det. Gud känner våra inspirationskällor. Kom ihåg det. Gud känner vad det är för krafter som driver oss. Kom ihåg det. Gud vet också vilket hus vi tillhör. Och det må vara tillåtet att vi också fröjdar oss om över det, när vi blir medvetna om ynnesten som han har bevisat emot oss. Är du glad över att du tillhör Davids hus? Är du det? Är du det? Så säg amen. Är du glad över att du tillhör Davids hus? Davids benådade hus. Är du glad för det? Så säg amen. Inger det tacksamhet i ditt hjärta? Eller skapar det behov av att kritisera omgivningen och iaktta deras beteende och mönster? Är du glad över att du tillhör Davids hus? Är du glad över den position Herren har gett dig? Fröjdar du dig över det? Att du är lyckliggjord, saliggjord. Att du har kommit i närhet av arken. Att arken har kommit in i huset, in i templet. Gläder det dig? Inger det dig tacksamhet och lycka? Att du tillhör Herren, Herren tillhör dig. Halleluja, att du är ett med honom och hans avsikter och i hans tjänst. Är du glad för att du är frälst människa? Säg amen. Är du glad över att du tillhör honom? Så må du ju veta att du har tacksägelseämne. Jag skulle vilja säga: bli upptagen med honom och du blir skonad ifrån mycket elände. Nå, det gjorde inte Mikael. För det första så befann hon sig en bit bort. Hon hade distans till hela händelseförloppet, och hon såg det i sitt fågelperspektiv. Hon satt där uppe och såg ner. Och du kan själv förstå situationen. Där har du människan, förstår du, som inte förstår nådens princip, utan har placerat sig för högt. Men vi lämnar den där sidan och konstaterar att Mikael, hon blev ofruktsam på grund av kritik, på grund av förakt. Det heter i 22 vers: dock kände jag mig rättligen förringat i detta. Ja, jag var i mina ögon allt för låg därtill. Ska skulle jag då söka ära hos tjänstekvinnorna om vilka du talade? Förstår du? Den ene sitter där nere, det sitter där uppe och ser neråt och ser tjänstekvinnorna. Den andra är där nere och ser uppåt och ser Herren. Den ene ser det hela som ett föremjukande föraktfullt teater. Den andra ser Herren och änglarna och lovar Gud för hans storhet. Var sitter du någonstans då? Vad talar du om då? Vad ser du för någonting då? Ser du tjänstejonen? Eller ser du Herren? Nå, resultatet var i alla fall i den 23 versen, kan vi läsa det. Och Mikael, Sauls dotter, fick inga barn så länge hon levde. Lägg märke till, så länge hon levde. Ofruktsam på grund av kritik. Hör du det? Och förblivande ofruktsamhet på grund av obotfärdighet. Vi går tillbaka till begynnelsen. Rakel nådde fram till den punkten då hon koncentrerade hela sin bön. Herre, skaffa mig barn, annars dör jag. Hela hennes nöd, hela hennes vånda, hela hennes personliga tragedi och det som hon upplevde som en personlig olycka, det gick hon till Herren med. Och Gud, står det, såg till henne. För det heter faktiskt i första Mosebok, vi ska läsa det ordagrant, i 13 kapitlet, i den 22 versen: men Gud tänkte på Rakel, Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam. Hon blev havande och födde en son. Då sade hon: Gud har tagit bort min smälek. Hon gav honom namnet Josef, i det hon sade: Herren give mig ännu en son. Gud var lov. Gud tänkte på henne. Och så fick hon en son och framtidstro. Och i första Samuelsboken, ni kan se där, samma sak. Det heter så här i 20 versen: och Hanna blev havande och födde en son. När tiden hade gått om, denne gav hon namnet Samuel, ty, sade hon, av Herren har jag utbett mig honom. Gud förvandlade vemod i jubel. Halleluja. Då fick bönen svar. Men Mikael förblev ofruktsam. Gud kunde icke förändra henne. Och därför så förblev hon konstant i sin olycka. Och nu vill jag säga den sak här, min älskade vän. Jag tror att den här längtan, den inställer sig som ett resultat av andens verk. Det gör det. Den kommer för alla. Den kommer för varenda enskild kristen. Den kommer för församlingen. Gud, ge oss barn. Se till att det föds. Men då ska vi vara noggranna med och se till att inte det blir fördärvat. Förstört. Ty vi ska göra klart för oss att det finns en mördande och fördärvbringande kritik. Och jag vill säga det till oss allesammans. Jag vill verkligen, verkligen ropa ut ett varningens ord till dig. Du ska verkligen vara på din vakt. Så du inte placerar dig i en sådan position att din självgodhet utmönstrar dig. Utmönstrar dig eller placerar dig på sidan eller utanför Guds möjligheter. För att det ska du göra klart för dig. Situationen kan verkligen åtminstone mänskligt se hopplös ut. Men så länge man är på möjligheternas grund och möjligheten just visar sig i denna koncentrerade, i denna samlade bön till Gud, då ska du veta, då finns det förutsättningar för svar. Sätt dig icke över Herrens verk. Motarbeta icke anden. Var försiktig. Det är ett ord för oss alla då det gäller uttalanden om livsyttringar, om gudstjänstformer. Och även om det för oss, för våra förfinade religiösa näsor, kan verka anstötligt och främmande, låt oss stå klart för oss till vår tillbedjan, om den är sann och äkta, den är egentligen inte till för människor och ska heller inte bedömas av människor. Den är till för Gud. Och därför ska du veta att anden har ett väldigt register. Jag höll på att säga, där kan allting ske. Det enklaste och mest primitiva livsuttryck kan uppenbara den djupaste och sannaste gudstillbedjan. Prisat vare Herrens underbara namn. Gud ska hjälpa oss. Inte sant? Och människor fröjdar sig inför Herren, antingen det här eller någon annan plats, och vi märker att de fröjdar sig inför Herren, så låt oss inte stämpla det, fördöma eller förakta det, utan låt oss inta den rätta attityden tillsammans med dem som gläder sig i Herren, prisa Gud. Och om de rör sig i grupper, du hörde ju här att Mikael, hon tyckte att det var mer än förenykande att konungen till synes hade sjunkit ner på ett sådant plan att han på det sättet rörde sig tillsammans med tjänstekvinnor. Det vill säga, ser du att ting så att säga uppenbarar sig grupper som inte du så att säga är så ett med, i grupper som kanske du har distans till, var försiktig med dina uttalanden. Var försiktig. Det visar sig snart. Det visar sig snart. Ty det kommer en krisögonblick, en akut kris, då den ark som hade framkallat jublet, som hade placerat så att säga Israels centrum, då den ark åter satte sig i rörelse och fördrev fienden. Förvisso, det var icke en episod. Det var upptakten till en ny tid. Du som kanske inte har sett de resultat som du längtar efter ska inte vara förtvivlad, utan du ska veta att Herren leder dig fram till den punkten då undret kommer att ske. Så blir vi inte, misströsta inte, och tänk inte att det är hopplöst. Mänskligt sett kan det aldrig bli några resultat, men Herren kommer att se till dig. Och du som upplever det att du vill att livsfrukt ska bli församlingens erfarenhet, du känner glädjen i att andra får vara i funktion, och så även om inte du liksom blir det moderskötet som du längtar efter att bli, så jublar du att Gud tar ut andra. Och skulle det vara nu så att församlingen här inte skulle bli det moderskötet som vi hoppas och längtar efter, o Gud, se till att du får sådana som kan föda andliga barn i den här stan. Må det vara var som helst. Skaffa med oss barn. Vi vill se ny livsfrukt i Stockholm, utöver hela vårt land. Åh Herre Jesus, vi vill öppna för denna välsignade gudomliga ande, som icke är begränsad till min person och min egen lyckofölelse, lyckokänsla. Vi längtar efter att du, kära Herre Jesus, ska få ditt liv fortplantat genom andra som kanske är mer beredda och mottagliga, större förutsättningar än det vi har. Ge rum för den anden, och så kommer snart bönesvaret. Herren tänker på dig, och så får du vara med och föda fram Josef. Det vill säga, du får vara med och se livsfrukt som skapar framtidstro, vision. Herre, du har icke begränsat dig till dessa väggar och till den här gruppen, men vi tackar dig för att du också är här. Tack att du verkar bland syskonen på andra platser långt utanför vår krets. Tack för det vi ser av ditt verk och tack för det vi icke ser. Tack för dem som upplever gemenskapen med oss i synligt avseende. Tack för dem som är med i lovsången och tillbedjan. Tack för dem som fungerar i tjänsten. Halleluja, ära vare Gud och Lammet. Jag känner att jag vill tala med dig ytterligare några minuter om en sak som hör hit, men kanske hör hemma i ett annat utvecklingsstadium. Det handlar om vår inställning till livet. Vår inställning, vår grundinställning till livet, till Guds verk överhuvudtaget. Och det har framställts för oss på ett så utomordentligt ömsint, en klart sätt i första konungaboken, tredje kapitel. Det är också en begynnelse. Observera, det är också en begynnelse. Och det har något med invigning att göra. Själv om händelsen så att säga inte är med i invigningsprogrammet, så blottar den faktiska förhållanden, ting som existerade i Israel, ting som man vanligtvis inte talade om i högtidliga sammanhang, i förnema sammanhang, ting som blottar faktiska förhållanden, mänsklig nöd, ting som man vanligtvis åtminstone försöker tysta ner eller inte gärna vill språka om. Men det är beskrivet på ett så utomordentligt fint sätt, och det sätts i samband med Salomos inledningsskede. Och det handlar om motsättningar mellan två kvinnor. Allt beskrivs utan försköningar eller omskrivningar. Det är två skökor. Det heter i det tredje kapitlet: mina vänner, det är svaret på en djup bön hos Salomo. Det är Guds svar, jag höll på att säga. Det är bönesvaret. Och här får han chansen att bevisa, praktisera, tillämpa det han utbedde sig av Herren. Det heter: vid den tiden kom två skökor, från 16 versen, skökor, två skökor till konungen och trädde fram inför honom. Två skökor inför konungen. Den ena kvinnan sade: hör mig, Herre, jag och denna kvinna bor i samma hus, och jag födde barn där i huset hos henne. Sedan på tredje dagen efter det jag hade fött mitt barn födde denna kvinna ett barn, och vi vore tillsammans utan att någon främmande var hos oss i huset, allenast vi båda vore i huset. Men en natt dog denna kvinnas son, till hon hade legat ihjäl honom. Då stod hon upp om natten och tog min son från min sida, under det att din tjänarinna sov, och lade honom i sin famn, men sin döde son lade hon i min famn. När jag då morgonen reste mig upp för att giva min son di, fick jag se att han var död. Men när jag såg nogare på honom om morgonen, fick jag se att det icke var min son, den som jag hade fött. Då sa den andra kvinnan: det är icke så, min son är den som lever, och din son är den som är död. Men den första svarade: det är icke så, din son är den som är död, och min son är den som lever. Så tvistade de inför konungen. Då sade konungen: den ena säger, denne, den som lever är min son, och din son är den som är död. Och den andra säger, det är icke så, din son är den som är död, och min son är den som lever. Därefter sade konungen: tagen hit ett svärd. Och när man hade burit svärdet fram till konungen, sade konungen: huggen det levande barnet i två delar och given den ena hälften åt den ena och den andra hälften åt den andra. Men då svarade den kvinna vilken son det levande barnet var till konungen, till hennes hjärta upprördes av kärlek till sonen. Hon sade: hör mig, Herre, given henne det levande barnet, döden det icke. Men den andra sade: må det vara varken mitt eller ditt, huggen det itu. Då tog konungen till orda och sade: given henne det levande barnet, döden det icke, hon är dess moder. När nu hela Israel fick höra talas om den dom som konungen hade fällt, häpnade de över konungen, för de såg att Guds vishet var i honom för att skipa rätt. Och det är några saker i den här texten som jag vill peka på avslutningsvis. För det första, kvinnorna som båda är skökor. Och där har ingen något som helst företräde framför den andra. Ingen kunde på den grunden meritera sig inför konungen. Och ingen hade några rekommendationer. Det vill säga, det är båda skökor. Det heter att de båda två hade fått var sin son. Den ene ligger i er son. Vi tycker att situationen är nästan otänkbar. Men den andra, hon låter barnet bli stulet, bortfört. Vad är det för mödrar med sådana kvaliteter? Men jag har en känsla av att här lör vi någonting mycket väsentligt. Till om den ena skulle jämföra sig med den andra, så kanske trots allt handlar om otrohet både här och där. Eller hur? Trolöshet. Det är inte säkert att den ena gruppen, om den jämför sig med den andra, har varit så värst mycket trogen sin herre än den andra. Är det inte så? För att göra en omedelbar tillämpning, är det inte på det sättet att när vi tänker efter så har vi varit genomgående ganska trolösa? Och vi har väl var och en, tycker jag, på något sätt släppt in skökoväsendet över oss, anträtts av det och blivit kanske också offer för det. Den ena har förälskat sig i det ena och den andra i det andra. Ena eller andra. Och det handlar om trolöshet. Den ena är berusad och ligger ihjäl sitt barn. Den andra är tröttkörd och sover ihjäl. Jag vill göra klart för dig en sak. Vi ska göra klart för oss att här har vi en bild av den verkliga situationen. Så om vi ska jämföra den ena modern med den andra, så är det inte säkert att kvaliteterna omedelbart synliggörs. Och det kan också tänkas att de inte heller kan testas på det sättet. Du, den ene hade blivit mördare och den andra hade blivit hård. Den ene hade blivit mördare genom sin självupptagenhet och den andra hade blivit hård genom sitt personliga misslyckande. Här hjälper inte längre med morallagar och nya krav. Det som kommer att bli det avgörande, det själva grundinställningen till livet. De trädde fram in på samma konung med var och en sin tragiska bakgrund, med ett barn. En är modern men de tvistar om moderskapet. Då säger den ene, när konungen befaller att ett svärd ska föras fram: dela det i två stycken, ta ni var er hälft. Då säger den som hade blivit hård genom sitt personliga misslyckande, hård genom personliga misslyckande, då hon som hade mördat sitt barn stryker under rättvisekravet, den skenbara rättfärdigheten, låt så ske. Då säger hon som hade blivit hård, knäckt och till intet gjort: nej, nej, och den andra ta hand om barn. Broder och syster, låt mig göra klart för en sak. Det är inte din och min eller andras värdighet det handlar om här. Det är inte det. Och det är inte din och min prestige, ära, det handlar om här. Det är inte din och min rätt det handlar om här. Det handlar om livet. Om livet. Och du ska dina och mina krav, så att säga, om de ska tillgodoses, då finns det stor risk för att det livet som ännu är kvar också stryker med. Hör du det? Ska dina och mina krav på det ena eller andra området tillgodoses genom att vi hävdar vår rätt, vår moraliska rätt, ska de tillgodoses, då finns det stor risk för att också det liv som ännu är kvar kommer att dödas. Nej, 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 det må inte ske. Det må inte ske. Livet må gå före min rätt. Livet må gå före mina känslor. Livet må gå före mina rättmätiga anspråk. Livet må gå före alla mina krav. Livet måste gå före mina egna känslor. O herre, det är inte frågan om Maranata ska överleva, om gruppen ska överleva, om vi ska få vårt namn i kyrkohistorien eller rista in oss i människors medvetande. Det är inte frågan om våra former och metoder, om våra värdigheter och vår prestige. Det är inte frågan om vår rätt i kampen med andra. Det är inte frågan om deras, för att säga det, mördande likgiltighet eller mördande materialism. Det är inte heller fråga om i det här stadiet om vår sömnaktighet, att jag sovit bort tillfällena då vi borde ha vakat över barnet så den här situationen aldrig hade uppstått. Det här stadiet handlar inte om det. O herre, det gäller livet. Det gäller liv, andens liv, Guds liv. O herre, vi träder tillbaka. Vi kommer inte med några anspråk och några krav. Vi träder tillbaka för att Guds härlighet måste få finnas kvar i den här stan. Förstår du det här? Gud vare lov. Jag ska säga dig en sak. Den som mister sitt liv ska finna det. Den som ger upp sin rätt får Guds rätt. Och den som ger upp sina krav får Guds kraft. Tror du det? Vad jag vill göra klart för dig: det är många ting, hör du, som är bra. Det är många ting som är dåliga. Du kan jämföra det med det och den med den. Och det och det. Men i det här stadiet handlar det inte om det. Det handlar om livet. Livet. Och jag skulle vilja säga, vi får nog vara redo att uppge våra anspråk och inte ta upp kampen, så att säga, med de mänskliga maktmedlen, utan vi får gå till den punkten och överlämna allt samman åt konungen. Han får makten i sina händer. O Herre, vi ber icke om mänsklig rätt, men vi ber om gudomlig kärlek. Ty, här har vi det igen. Här kommer den djupa moderskärleken till sin i det sista och avgörande steget. Här uppenbarar sig moderssinnet. Och Gud kommer icke att tillåta så att någonting berövas dig som du har varit med och fött fram. Utan han kommer att, om det skulle se ut som det går ifrån dig, så kommer att ge tillbaka. Du får gudomlig myndighet att vårda det Gud har gett.